Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallå där! Det här är podden Vad skrattar du åt? Med mig Erik Broström och min kollega My Gudmundsdotter. I denna podd pratar vi med komiker och andra humorintresserade om just humor. Nu är 2020 här och det är dags att muntra upp sig själv i vintermörkret. Vi har en humorscen i Midsommarkransen som heter Presens improkällare. Och där kan du denna vår se humor varje helg på fredagar och lördagar. Oavsett om du vill se Jenny Strömstedts liv som en improviserad humormusikal eller se vad vi skapar för sketcher efter anekdoter som Magnus Betnér bjuder på, så lovar vi att du kommer få kul. Vi har även kurser i improcomedy som du kan anmäla dig till, och all info du behöver hittar du på presensimpro.se. I sociala kanaler såsom Instagram heter vi My Gudmundsdotter och Impro Erik. Dagens gäst heter Marcus Johansson och vi pratade om Adam McKays senaste filmer och huruvida de är komedier eller inte. Marcus driver humorklubben Oslipat med sin kamrat Fritte Fritsson, och biljetterna finns uppe på oslipat.com till vårens shower. Ta chansen att se denna klubb när den gästar just din stad, om den gör det. På Instagram heter Marcus ledaren_Marcus och vi frågade Marcus, vad skrattar du åt?
Jag skrattar åt djup sorg.
Vill du utveckla?
Ja, det gör jag gärna faktiskt. Jag har märkt att det jag oftast tycker är roligt har rätt så komplexa känslor. Alltså det är inte bara roligt, utan man blandar upp det med en annan känsla. Och så är det väl säkert ofta, om man verkligen sätter sig ner och analyserar alla skämt, så kan man liksom hitta någon annan känsla i det. Men jag har märkt att jag har verkligen en förbläs för när jag känner flera olika känslor samtidigt. Som en tidig favorit var ju liksom Filippa Bark, Sissela Bens karaktär Filippa Bark, som är otroligt sorglig liksom, men där det också blir ypperligt roligt i liksom hennes sätt att lura sig själv och sådär.
För hon är ju en karaktär som är, alltså syftet är också att det ska vara roligt. Kan det vara så att du ser sorgen och på ett djupare plan än den genomsnittliga publiken? För jag visste nu när du säger det är sorgligt, för att hon är lite av en outsider, den så kallade pluggisen, och spela lite av en, kanske, man vet ju inte om hon är mobbad, men lite utanförskaplig karaktär.
Vi förutsätter att hon skulle varit mobbad i en verklig situation.
Men jag har aldrig riktigt tänkt på att Filippa Bark är en sorglig karaktär.
Det beror nog på hur mycket man har sett, för i många sammanhang har det ändå kommit fram att hon är mobbad liksom. Inte minst i teaterföreställningen Filippa Bark och döden som jag såg på Uppsala Stadsteater. Där framgår det med all önskvärd tydlighet att hon var väldigt mobbad, vilket liksom, och det var ju till stora delar också en väldigt sorglig föreställning, alltså den var ju inte rolig hela vägen liksom.
Nej. Men är det så att du skrattar åt henne och sen så skrattar du ännu mer när det också blir sorgligt? För då blir det ju stressande. eller är det att du blir mer... sympatiserar mer för att det blir sorgligt och då skrattar mer? Alltså
jag tror absolut att liksom mitt skratt... när jag ser Filippa Back-karaktären bottnar i sympati, att jag ändå liksom känner igen någonting hos mig själv och sådär. Det gör det. Jag kan säga att jag inte skrattade när det blev sorgligt i Filippa Back och döden.
Helt då, tyst i publiken sitter Marcus där.
Då kom det faktiskt tårar som inte var glädjetårar. det var så kallade sorgetårar som rann ner för kinderna.
Men hon kommer ju in ganska sent i svenska folkets hjärtan. Vad har du alltid haft jag ska inte säga kravet, men har du alltid haft den preferensen på humor att det ska finnas ett allvar bakom det, om man går tillbaka till liksom vad du skrattade åt när du var barn, när du var liten?
Nej, det är jag inte så säker på. Jag tror att det kan ha kommit med puberteten eller något sånt. Men det kom rätt tidigt.
När den egna sorgen dök in då.
Men det är väl lite så. När jag var liten, så jag tror att det är en sak som formade min humor väldigt mycket liksom. Efter att jag lämnade Kalle Anka och Knasen bakom mig så var det väldigt mycket svenska med och Larsson och liksom lite mer absurd humor. Det tror jag verkligen har format mig väldigt mycket liksom. Och därför har också en komiker som Dimitri Martin varit min favorit liksom, för att han gör faktiskt, han lyckas omsätta den där lite bizarra humorn till någonting som ändå funkar i en stand-up kontext.
Somebody sleeps poorly, they say they tossed and turned. And I've definitely had a rough night's sleep before where I turned quite a bit, but I never slept so poorly that I ended up lightly throwing things around the room. I was talking to my friend the other day. I said, "Hey, what's your middle name?" He said, "I have two middle names." I said, "Then you have no middle names."
Ja, vad roligt.
Men det här är någon som måste ha kommit in i ditt liv ganska nyligen.
Ja, precis. Mm. Och det är väldigt mycket i samband med att jag började med stand-up 2005-2006. Mm. För då fanns det en våg av New York-komiker som... men de var ju liksom den nya generationen New York-komiker som... Och det fanns en trend av liksom lite mer personlig, lite mer absurd, bizarr stil som Dimitri Martin var... definitivt en av dem.
Och var han aktuell redan då, alltså 2005?
Han måste ha varit typ 10, va?
Han ser så jävla ung ut.
Ja, men det är luggen, tror jag. Jag tror, har man en lugg så ser man ingen.
Det är det som är hemligheten. Han är lugg, man ska...
Ja, det är väldigt sant.
Men en annan var ju Zach Galifianakis som också körde väldigt mycket den här stilen.
Jag tänkte jättemycket på honom.
Ja. För han är också väldigt... Det är mycket, det döljer mycket sorg ju.
Ja,
känns det som.
Ja, precis. Alltså, det händer ju en rolig sak när han bara lägger på lite melankolisk gitarr på någonting som ofta bara är ordvitsar. Att det ger en speciell stämning. Utan den här gitarren så hade det kunnat vara en halvbra ordvits. Men allting höjs upp av att det också finns någon känsla av melankoli i det hela. Liksom.
Det är som att man berättar med instrument som verktyg att det här är viktigare än vad det är.
Ja,
och att många av ordvitsarna blir, att den komiska effekten blir, han ska säga något viktigt, Nej, vänta, det var bara en ordvits.
Ja, precis. Sen vill jag betona att liksom många av hans skämt är ju väldigt förnuliga och roliga också, och originella och överraskar mig. Mm. Och det är ju såklart liksom en otroligt viktig ingrediens i humor, att man blir överraskad. Så jag tycker att han är rolig på riktigt också.
Ja.
Men det är så himla smart att liksom lägga till någonting som har ett stråk av melankoli. Så att jag, om inte annat, så får jag liksom en på artificiell väg den här känslan som jag gillar.
Hur känner du inför stand-up i Sverige? Ja, vi kommer ju från improhållet då, som är kanske den mest långsammast växande humorformen för närvarande i det här landet. Men i såna här, för jag tänker på Ola Aurell och vad han har för plats i svenska stand-up forumet där han kör med gitarr.
Mm.
Det känns på mig som att det finns en liten sån, stand-up är en person med mikrofon. Och att det finns en sån grej i Sverige att man fuckar inte med det.
Nej, precis.
Men att det är lite mer uppluckrat och lite mer tillåtet i USA att göra lite vad man vill.
Ja, just det. Just det.
Håller du med om den?
Du driver liksom ju svenska stand-up-galan med Fritte. Och det känns ändå som att ni har varit lite mångfaldiga inom humorgenres.
Jo, men det har vi. Speciellt för, skulle vi säga, att alltså, Oslipat har ändå experimenterat mycket. Mm. En gång i tiden gjorde vi ändå impro-stand-up. Där jag tog mina erfarenheter av att vara improvisatör och så försökte jag liksom göra det så stand-up-likt som möjligt.
Ja.
Så, alltså, så det har vi gjort. Liksom. Vi har gillat att experimentera med formen på massa olika sätt med olika.
Ja, men precis. Mm. Och senaste stand-up-galan så hade ni sketcher. Alltså det finns liksom ett lite så här bredare bild. Mm. Men man tänker mer liksom hur ståuppare själva ser på sin...
Ja, exakt. För det var det jag tänkte komma till. Det är just att både du och Fritte, det känns som att ni har en ganska bred syn på vad humor är för någonting.
Mm.
Men trots det, jag ska inte säga vem. Jag såg en uppdatering från en stand-up-komiker som bara, nu ska jag på svenska stand-up-galan. Så jävla skönt att slippa magiker, mimar, improvisatör, bla bla bla, börja rabbla upp det som om att så här, svenska stand-up-galan är bara stand-up och inget annat.
Ja,
medan bara så här, ja, det kommer vara sketch, visste jag. Och, att just det, att den svenska stand-up-komiken är lite så här fyrkantig oftast.
Mm.
Att så här, det är stand-up som gäller och ingenting annat.
Ja, precis. Jag vet inte riktigt var det kommer ifrån. Om det har att göra med att Sverige ändå, att det är så pass nytt i Sverige ändå, liksom att man har, liksom har behövt försvara konstformen rätt mycket. Alltså, det fick ju en boom väldigt tidigt då, slutet av 80-talet, början av 90-talet. Sen var det ju nästan bokstavligt talat så att stand-up dog och var det töntigaste som fanns ett tag. Och då var det liksom, alltså, nästan bokstavligt talat bara Norra Brunn och kanske Slakthuset i Malmö som fortfarande gjorde det. Och det var bara att de hade Thomas Pettersson och Bamel Larsson och någon till som höll sig kvar. Liksom.
Alltså, och när var det ungefär?
Men runt 98-99. Liksom. Innan liksom, den här nya vågen med Raw kom och Stockholm Live och även vi med Oslipat nere i Malmö. Liksom.
Mm. Mm.
Så att jag tror att liksom, det finns lite kvar den här minnet av att liksom, hela konstformen dog.
Man känner sig som en underdog.
Ja, jag bara spekulerar nu.
Men det kan
ha med det att göra, liksom, att man vill försvara konstformen på det sättet.
Ja,
liksom.
Men det tror jag absolut. Och då, vi är ju underdogs, alltså det är vi dogs underdogsen.
Ja, och nu behöver man ju inte känna så som superkomiker heller, för att liksom under den tiden jag har lite på så har jag sett liksom konjunkturer upp och ner, men det har ju aldrig dött. Alltså, när stand-up har varit som töntigast under den tiden jag har hållit på så har ju ändå det varit en helt ny marknad där halvstora komiker faktiskt kan tjäna pengar på det. Liksom. Så jag tror inte det kommer till att hända under överskådlig tid att stand-upen verkligen dör på det sättet.
Nej, och det sämsta ryktet du har haft är väl typ att så här, glansdagarna är över, no pun intended, jag vet inte, jag glans. Men liksom det här att liksom, men det var kul förr när det gick på tv och nu finns det, alltså hela den vågen gick ju över ganska fort, så fort vi fick mer internet och med allting på YouTube och liksom det växer och alla poddar som du säger, det finns så mycket du kan göra som komiker idag för att nå ut och synas.
Ja. Ja.
Och så länge det finns 4-5 gratisklubbar inom radiet av 3 kvarter så lider vi ju inte direkt av för lite stand-up-kultur.
Nej. Och sen också att det finns väldigt bra stand-up-komiker i Sverige om man jämför med under nedgången.
Verkligen.
Där. Ja, verkligen. Ja. Och det var ju också liksom, apropå det som du var inne på, att liksom det fanns ju nästan bara några brunn och det var inte så lätt att komma in där och få vara med i gänget liksom. Så det som hände då när Raw startade och Stockholm Live startade och vi kom ett par år efter liksom, var ju att folk började starta klubbar alltså, runt om i Sverige och då fanns det plötsligt en scen för folk och då uppstod den här mångfalden som inte hade funnits innan liksom.
Just det. Vad är det första du... För att när jag tänker mörker och humor, då tänker jag bara... Min spontana koppling är Fawlty Towers.
Ja,
en otroligt sorglig människa som vi skrattar åt.
Ja.
Vad var det du fastnade för? Vad var det första liksom...
Fawlty Towers gillar jag redan som barn.
Ja.
Alltså, det tyckte jag var väldigt roligt. Liksom. Och Monty Python har ju lite, så är nästan konstigt bortglömda nu hos den yngre generationen. Märker jag. Liksom.
Är Monty Python det?
Jaha, ja, alltså, jag kan säga, av alla vi har pratat med här så tror jag Monty Python är det som flest säger
det
som referens.
Okay. Ja.
Men då kanske vi inte haft så unga.
Nej, vi hade
på Doc Lounge som en dokumentärfilmsklubb i Malmö så visade de en dokumentär om Monty Pythons återföreningsfilm och sånt och det fanns liksom inga yngre människor där.
Nej.
Jag har bara lagt märke till att det har inte riktigt överlevt så mycket. Men
nej.
Jag kan hoppas på en revival för det är också väldigt mörk humor ofta. Alltså,
ja.
Och parat med det absurda. Och jag tror att det var faktiskt en grej som jag gillade tidigt. Alltså på högstadiet tror jag det var, eller nej, lite senare kanske, med filmen Brazil av Terry Gilliam.
Just det,
alltså, att den är ju otroligt liksom mörk. Det alltså, jämförs ofta med Orwells 1984.
Ja, liksom. Och det är en otrolig satir av hur vi, av så här konsumtionssamhälle och utseendefixering.
Och framförallt den här känslan av att vara fast i systemet. Mm. Och liksom, man har två val. Det är liksom att bidra till systemet eller, liksom, eller göra motstånd till systemet. Men allt motstånd är också helt meningslöst. Mm. Så varför ska man då bara som en markering gentemot sig själv försöka göra motstånd för det är så hopplöst det framställs i filmen i alla fall och jag kunde relatera till det tycker jag och liksom, alltså det finns tortyrscener som är väldigt roliga och sådär och den är väldigt mörk liksom.
Det finns ju en origin story som John Cleese berättar om när Monty Python var ute och turnera och han snubblade på det som skulle bli Basil Fawlty. Har du sett?
Ja, det
jag ska spela lite ur den.
I mean, he was just wonderfully bad-tempered. I went up to the desk the first day and said, excuse me. And he's one of those people who doesn't look up. You know, you stand at the desk and you just... And it goes on for... You think, did he hear me? And then you say, excuse me. Say, yes! So could you possibly call me a taxi? What? Could you call me a taxi? Call you a taxi? Yes, right. Oh. He was wonderful. All the other Pythons moved out of the hotel and went to stay at the Imperial. But I stayed on. He also rebuked Terry Gilliam for his table manners, because Terry, being American, cuts the food up, puts the knife there, fork in the right hand, and eats. And he went past him and he said, you don't eat like that.
Skulle du säga att din humor när du själv uppträder också är svart?
Ja, absolut. Nu har jag ju liksom efter många år i branschen så har den ju blivit mindre mörk just för att jag har liksom lyckats vaska fram skämt som funkar bredare och som liksom när det inte är läge för att liksom jag hatar att misslyckas på scen. Alltså jag tycker det är jobbigt att bomba liksom. Så om jag uppträder inför en publik som verkligen, verkligen inte uppskattar mörk humor, då, då har jag till en arsenal av skämt som jag kan ta till trots allt. Liksom. Men, men de flesta av mina humor...
Att bomba är ju jobbigt, men att bomba med mörk humor måste ju vara jobbigare.
Ja, precis. Folk blir arga och ledsna. Liksom.
Och att man själv bjuder på så mycket. Det är så naket. Yeah. Liksom, ja, man precis, berättar om sig själv.
Ja,
och,
exakt. Men det, ja, nej, jag måste säga att liksom, lågt räknat 90-95% av alla mina humoridéer är rätt mörka från början. Liksom. Alltså, så det är det måste jag säga, att det är en grundsten i min egen humor. Ja.
Känner du någonsin frustration över att folk inte fattar den humorn? Alltså jag säger inte att de inte gör det. Men jag bara tänker själv när man tycker att man har varit lite så här, ja, men nu det här fångar publiken, eller vad smart jag var där, och så märker man så här, nej, ingen...
Ja, alltså frustration har jag ju känt, men det var nog mer i de tidiga åren. Liksom, nu har jag nog mer lärt mig att acceptera och gilla läget. Att det finns olika sorts publik och folk ogillar, eller gillar olika. Liksom, så att jag har liksom inga problem med det.
Nej,
liksom,
utan,
men det är visst...
Man lär sig väl också förstå varför folk inte skrattar. Alltså att när du är ny så tar du allting så personligt.
Ja.
Men sen när man håller på så är man så här, men du är ju full och du är ju dum i huvudet.
Man skyller allt på publik.
Nej, men man lär sig se vad publiken är. Ja. Det är väl det som är tricket, att man ska älska alla sorters publiker. Men man måste bara förstå vilken publik man uppträder för.
Ja, precis. Där känner jag väl ändå att jag har lärt mig acceptera att det är inte alla som uppskattar den humorn. Liksom.
Nej.
Och då vill jag väl helst hitta en publik som gör det. Liksom. Ja. Det behöver inte... Jag tycker inte de är dumma, utan man har olika humor. Liksom.
Vem var du i skolan?
Jag var plugghäst, satt längst fram vattenkammad och räckte upp handen som en Hitlerjugend.
Åh, jävlar.
Ja, men, så var jag i mellanstadiet i alla fall. Lågstadiet var nog lite mer klassens clown kanske. Och sen, sen var jag ju, alltså okej, jag utmärkte mig mycket på roliga timmar också faktiskt.
Just det.
Även under mellanstadiet. Liksom.
Du hade drivet att bli skrattad till.
Ja, precis. Jag skrev ju faktiskt, och det var väl precis när jag började fyran, så gick Nöjesmassakern med Sven Melander och det på tv. Och då skrev jag faktiskt en rullevits och skickade in, som togs med.
Nej.
Jo, så det var mitt första skrivjobb. Ja.
Vilken av dem?
Det är Hej alla barn, ett rulle. Jag kan göra sås av sten. Rullstensås. Hej då.
Blev du creddad för det då?
Ja. Sven Melander var faktiskt med i Godmorgon Sverige, och så fick han frågan, vilka är dina favoritrullevitsar? Och då var han snäll nog att nämna de två som barn hade skickat in till honom.
Ja. Liksom. Så då fick du ditt namn där?
Nej, det kommer han inte ihåg. men det räckte för mig, för att jag känner mig mycket stor stolthet.
Ja. Så hade du något sånt moment och du kände att nu, det här, det vill jag göra, jag vill bli komiker?
Det tog ändå lång tid innan just liksom komiker, att jag vågade tänka den tanken. Jag tror ändå det gick liksom gott och väl 10 år från att jag ändå var lite intresserad av det, men inte riktigt kunde erkänna det för mig själv, tills att jag ställde mig på scenen. Så, återigen, det var andra tider, det var inte... Det fanns liksom inga scener och sånt för det. Det gjorde det inte. Så det var lite svårare att gå.
Du är uppvuxen i Malmö.
Ja, precis. Och även i Stockholm fanns det inte riktigt scener på den tiden. Så. Men jag var faktiskt lite bekant, alltså kompis med Johan Glans och Roland Uvselius som också håller på med... Alltså han jobbar mest med tv nu, Roland, men gjorde stand-up också. Så att om jag bara hade vågat, så hade jag nog kunnat hänga med dem. Så. Det kan jag väl ångra att jag inte gjorde. men det, på sätt och vis också kanske bra, för att jag tror inte det hade gått bra för mig i mina unga år. Jag tror inte jag hade... nej, jag tror bara jag hade blivit själsligt skadad faktiskt.
Men kom komikerkarriären successivt då, eller?
Ja, alltså jag var ju van vid att få folk att skratta. Alltså redan i skolan så skrev jag liksom julspel och gjorde saker på roliga timmar och sådär. Mm. Så, och sen så började jag ju med amatörteater precis när jag skulle börja högstadiet. Och där var det ju väldigt mycket impro. Liksom. Och så under väldigt lång tid så var det ju impron först och främst som var min väg till humor på scen.
Ja, du höll ju på med impro innan vi höll på med impro.
Mm, hade så ju, gammal är jag.
Ja, du hade ju Ultimate Games där i Malmö. Ja, och jag gick ju Fridhems folkhögskola och vi hade ju fullt koll på Ultimate Games. Det var ju No Limits hette ju vi, och Ultimate Games var ju våra föregångare, tyckte vi. Så vi var ju ofta och kollade på er, och sen så startade vi improklubb och hade lite samarbete.
Ja, ja. Mm.
Och första gången vi träffades vi också, det var på en kurs på Stockholms improvisationsteater.
Precis,
tror jag.
Precis, det var väldigt trevligt.
Ja, det var det, men jag kommer inte ihåg vad det var för kurs. Var det där det var någon sån här kanadiker här, eller var det bara en vanlig...
Det minns inte jag heller. Jag vill tro att det var inriktning på karaktärskapande.
Ja.
Jag tror det var den kursen.
Ja, ja.
Inte för någon där, utan...
Jag vet inte. Det kan ha varit en Per Gottfridsson-kurs. Det kan ha varit en Scratch-kurs eller en Crumbs-kurs. Men
ja, har de ju tagit dit många gånger. Ja, Scratch precis. En gång, tror jag.
Ja, just det. Mm. Ja, men det var tider.
Mm. Precis. Men sen parallellt med improvisationen så gjorde jag ju också berätteri. Alltså det fanns en förening som hette Skrönor i parken i Malmö som var att man helt enkelt träffades och berättade historier för varandra i Magistratsparken varje kväll klockan 10 i maj månad.
Varje kväll?
Ja, varje kväll.
Fan, vad alltså, nice.
Ja, vad mysigt det låter.
Det var otroligt häftigt.
Vilka var där? Var det några man
alltså
känner?
Det började med främst skådespelare från Stadsteatern.
Ja.
Bill Hugg och en massa andra liksom, som de satte igång och startade det. Men sen efter några år så var bland annat jag en av de som började arrangera det liksom. Och vi höll på i ungefär 10 år nästan. Och där gjorde jag ju också mycket historier som var roliga alltså, så där kände jag väl också lite grann att jag blev sugen på stand-up liksom.
Det känns som att det är en berättarkultur i södra Sverige. Det är mycket berättarfestivaler i södra Sverige. Och när jag gick på Fridhems folkhögskola så hade vi ju berättarblocket. Mm. Och då var det ju, fick man höra om väldigt många olika berättare. Nu hör jag om det här, det har jag inte hört om tidigare. Nej. Men att det känns som att det är helt annorlunda än vad det är. Jag känner inte till någon berättarkultur i Stockholm.
Tystlåtna i Norrland och Stockholm är så jävla coolt. Så där kan man inte bara ha berättare.
Nej.
Det är liksom...
Det finns faktiskt, kan jag avslöja. Det finns faktiskt. Men i Malmö så är det framförallt en författarinna som heter Kristina Claesson som också är en av mina främsta förebilder. Liksom. Inte minst när det gäller att hitta på historier. Liksom. För hon kör med någon otroligt spännande magisk realism. Och man brukar kunna höra henne på P1. Hon gör ofta krönikor där. Och sådär. Men framförallt så är hon en otroligt bra berättare. Och så
Töringe, alltså Oskar Töringes pappa, precis, är också berättare. Han försörjer sig som berättare.
Yeah. Och det gör Kristina Claesson också. Och de har jobbat väldigt mycket ihop. Och båda de, framförallt Kristina, var väldigt viktig för Skrönor i parken i början. Så det finns. Sen finns det också berättarklubbar i Stockholm som jag har besökt. Och sådär. Men det som är lite lustigt i övriga Sverige är att ofta är de så extremt traditionstyngda. Alltså de vill verkligen förvalta den gamla, goda berättarkulturen. Så det är så stentråkigt. Alltså det handlar om en bonde som satt på en sten på en åker och så kommer det förbi och man ser poängen komma på ett mils avstånd. Och 15 minuter senare så, ja, nu var det så här. Och det är så himla, himla traditionstyngt och tråkigt.
Det är alltid så. Kon som är poängen.
Ja.
Jävla dåligt. Ja. Men det är väl exakt därför som den konstformen inte växer. Jag tror att
precis,
kommer, om inte stand-up får in nytt liv och nya liksom inspirationer, kommer hända samma sak där. Och jag tycker att impro i Sverige har lidit av samma grej, och därför har vi valt att influeras mer av den amerikanska stilen. För att det står still, och så börjar folk försöka återuppfinna det som redan är, men utan att förändra någonting.
Verkligen.
Precis.
Man måste alltid nytt blod och nya liksom, ny inspiration.
Ja, men du håller helt med om, för de här kvällarna i Mariestadsparken, de var ändå magiska, och det som hände efter några år var att det togs över av ungdomar liksom, på ett sätt som ändå var väldigt häftigt, med tanke på att det var en tid som präglades av MTV och liksom men det fanns verkligen ett sug av att liksom lyssna på historier och berätta historier bland just unga människor. Det hade väldigt mycket döda på ett års sällskapskänsla liksom. På gott och ont, för sen, det blev mycket fyll i historier. Det blev mycket att de berättade om första fyllan och så. De som var äldre hade lite mer intressanta historier.
Det märker man när vi tar monologister till publik också, att de yngre, det är väldigt mycket sex.
Jag
var så full och hade sex. Det var ju fjärde anekdoten.
Vad sa du, penskrin? Jo, det får man ju tänka på när jag knullar.
Ja, men det nu börjar jag bli lite sugen igen, för att det skulle vara intressant att se vad som händer om man startar upp något sånt igen faktiskt.
Nej, det låter ju oerhört mysigt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, ska vi gå in på temat?
Ja.
Det var ju så här att jag pratade lite löst om att du skulle gästa podden, och så var vi båda stora fans av Adam McKay, och så blev det lite av ett missförstånd, för jag tänkte ju såklart att det bara handlade om Will Ferrell-filmerna, hans första filmer, men du hade en annan bild.
Ja, alltså för mig är Adam McKay hans två senaste filmer faktiskt.
Och det är Vice och Big Short.
Ja, precis. För innan så, alltså klart, annars tidigare har jag ju bara sett det som Will Ferrell-filmer. Och jag är inte något stort Will Ferrell-fan. Alltså, jag är inte emot Khan. Han är rolig. Liksom. Mm. Så, men det har inte liksom, jag har bara inte fastnat för det. Liksom. Uh-huh. Så, men däremot, när jag gick och såg The Big Short, vilket jag gjorde för att jag ville lära mig någonting om finanskrisen 2008.
Ja, det är ju rätt film att se då.
Ja, ja. Exakt.
Vi kan ju berätta för lyssnarna att Big Short är alltså en film av Adam McKay som handlar om det.
Ja, det handlar om finanskrisen 2008. Ja. Vad var det som hände? Liksom. Ja. Och jag tycker det är intressant med makroekonomi och liksom finanskris, finansbubblor, finansmarknaden. Och jag brukar inte fatta någonting. Jag har ändå läst böcker om det. Liksom. Läst liksom, böcker om ekonomisk historia och sådär. På fritiden för att jag ändå är så pass intresserad. Och jag tycker aldrig att jag fattar det. Men jag tycker ändå det är intressant, för det är så otroligt grundläggande i samhället.
Mm.
Och så mystiskt. Man fattar ju ingenting. Alltså, vad är det som händer? Liksom?
Känner du att du fattar allt efter att du hade sett Big Short?
Ja, framförallt tredje gången eller fjärde.
men det är, jag har sett den en gång och jag fattar mer än vad jag har gjort innan jag såg den. Men jag skulle inte säga att jag fattar så mycket.
Ja, men jag såg också den första gången och jag sa till mig själv, ah, något gick fel. Och sen andra gången så var det så här, ah, det var något med fonder. Så jag kanske växer och växer på en.
Ja, det gör det väl kanske. Alltså, eller jag tycker ju ändå att jag har liksom förstått mer och mer för varje gång. Liksom. Jag tyckte nog, jag fattade tillräckligt efter första gången, men jag är ju också en kille som har läst böcker om ekonomisk historia på min fritid liksom. Så jag har ju, om inte annat så har jag i alla fall viljan liksom, att förstå och begripa vad som händer och så jag har ju liksom intresset
för. Ja, just det. För jag tycker ju att de gjorde ett försök att förklara det på ett smart sätt. Men om man slänger in Margot Robbie i en bubbelpool med champagne.
Yeah.
These risky mortgages are called subprime. So whenever you hear subprime, think shit. Our friend Michael Burry found out that these mortgage bonds that were supposedly 65% AAA were actually just mostly full of shit. So now he's going to short the bonds, which means to bet against. Got it?
Då, oavsett varför du tittar på filmen, så tittar du ju på det faktumet att hon plötsligt sitter och dricker champagne.
Ja.
Och det hon säger är ju mindre viktigt på något sätt. Och ur den aspekten så kanske det är en komedi. Men sprattet spelas på mig.
Ja, alltså just den scenen och alla andra sådana scener där de liksom har tagit in en snygg eller någon cool människa som Anthony Bourdain. Där är det ju, alltså det finns ju en metanivå av humor där de gör sig lustiga över att nu ska vi dumma ner det här för folk liksom. Och verkligen vädjar till liksom någon tänkt dumbums lägsta gemensamma nämnare som är en snygg tjej eller en cool kock liksom.
Ja, men jag minns när hon, vad heter hon?
Margot Robbie.
När hon sitter i badkaret, att jag bara tänkte på att hon hade smink på sig och varför, undrar om hon ska doppa ansiktet, och jag hörde liksom inte alls vad hon sa.
Tänk om hon doppar ansiktet.
Så va, nej men nu missar jag allt. Nej, men jag vet ju också att du, Erik, är väldigt svårt för just den tekniken, att man pratar med kameran.
Beroende på. Det är någonting med någon som Adam McKay, som jag för övrigt älskar, de andra komedierna. Men jag har jättesvårt att fastna för de här två filmerna, och det är därför jag tycker det är så kul att någon jag beundrar så mycket gör någonting som jag inte förstår. Och att det är också någonting som du skrattar åt. Jag tyckte Big Short var rolig stundtals.
Big Short är också rolig, men Vice, det finns ingen humor i den överhuvudtaget. Nej, säga.
Men den kommer vi till. Vi får försöka avverka en åt gången. Men det som var med Big Short, det var att ibland så förstår jag narrationen när någon pratar in i kameran. Mm. Och i den här så kändes det som så här, varför valde ni en sån enkel väg? Och typ såna här dumma ställen, typ så här. Vi vet ju att det bygger på, det här kommer att bli som en terapi för mig. Jag sitter och pratar en timme om det här. Men vi vet redan att en film är en dramatisk tolkning av verkligheten. Och så står de och hittar någon katalog på bordet. De har fått avslag från någon stor bank att komma upp med the big boys. Mm. Och sen så vänder han sig mot kameran och säger så här:
"Okay, so this part isn't totally accurate. You know, we didn't find Jared Bennett's housing bubble pitch in the lobby of a bank that rejected us. The truth is, a friend had told Charlie about it and I read about it in Grant's Interest Rate Observer."
Jag vet, det är en film. Jag köper det. Men jag förstår inte att behovet av att berätta för mig att det inte var riktigt så det hände. För ni var ändå, alltså det var ändå inte, det var inte helt fabricerande liksom. Mm. Och det är såna grejer som jag var lite så här,
nej, det är såna grejer jag skrattar åt. Det är roligt. Alltså, jag tyckte det var, det är ett exempel på som jag tyckte kändes liksom överraskande och roligt, och liksom, gör man en film som handlar om finansmarknaden, då blir jag imponerad av att uppenbarligen inte i era ögon, men i mina ögon, så lyckas han hålla mitt intresse hela tiden. Det blir väldigt tråkigt. Och man kan kanske ifrågasätta varför han gjorde just det där då. Mm, men i det stora hela var det liksom till exempel sådana saker som gjorde mitt intresse att det inte tappades, att det aldrig bara blev tråkigt liksom. Att kunde de inte liksom dramatisera det på alltså.
Men anser du att det är till och med humor? Att det är,
ja, om jag skrattar åt det så tycker du,
ja,
det.
Ja, du skrattar åt det. Men då hoppar vi till Vice nu. Vad skrattar du åt i Vice?
Till exempel...
Du får inte säga eftertexterna i mitten av filmen.
Nej,
jag skojar bara.
Jag tänkte exakt på dem. Att man bryter berättarspråket.
Ja, alltså återigen, den är så himla uppfinningsrik. Alltså att jag vet aldrig riktigt var den ska ta vägen. Även om jag i stora drag kände till den historien kanske lite bättre än finansmarknadshistorien som berättas i The Big Short. Mm. Så jag kände ju till Dick Cheney, men... jag visste liksom aldrig vad nästa scen skulle bli, och framförallt hur det skulle gestaltas. Alltså, jag tycker att den har så, precis som The Big Short, en otroligt bra energi.
Men det är skillnad på bra filmer och på roliga filmer. Alltså, jag kan ju också tycka att det är bra filmer. Det tycker nog inte ens Erik. Men jag kan tycka att båda filmerna är väldigt bra. Mm. Men jag tycker ju inte att framförallt Vice har en uns av humor i sig.
Nej, okay.
Inte någonting.
Det, jag satt och skrattade hela tiden.
Alltså,
ja, i princip hela tiden satt jag och skrattade.
Vi kan ju berätta att Vice är en film om Dick Cheney. Det handlar lite parallellt om hur han jobbade politiskt på 60-talet. Mm. Och också i samband med 9/11 när han blev George W. Bush vicepresident. Mm. Så får man liksom se båda de historierna lite parallellt. Och det som Erik refererade till nyss, det var att mitt i filmen så kommer eftertexterna efter att han avslutar sin post på sin första politiska epok. Mm. Så att det ser ut som att nu är filmen slut. Mm. Och sen är det så här, fast det är den inte.
Nej. Jag visste om det innan, så att om jag bara sett den rakt upp och ner och inte visste att det skulle ske, då kanske jag hade tänkt så här: fiffigt. Och jag förstår att man sätter en markör i historien, att så här, här är en era slut och sen kommer det här. Men jag måste fråga med handen på hjärtat, vad fan är det här?
Och det här hade jag tänkt att ta som exempel på det roligaste. Ja.
Det här gjorde mig på riktigt.
Om man inte hänger med som lyssnare, så är det alltså att här är det då Dick Cheney och hans fru börjar ha en dialog på Shakespeare-ring.
Ja, efter att narrationen har sagt att livet kan inte förklaras med en Shakespeare-monolog.
But I say to you now, rest, retire. Thou hast honored thy vows to wife and crown.
Ms. Blaine, this usurped vision in you, my wife. The mere treaty is our union. Thou shared thy torch's flame with mine, revealing halls and spires of long-faded empires. And now I may hold aloft mine own fiery crescent to make flesh our bond of power.
Dare I let hope's beak place gathered bramble upon my heart for future's nest? Many winters past hath I let this hope die, cruel wind silencing tiny birds' needy cries, Now that it hath arrived, I say yay. Mm. Yay. Yay. Mine own blood and will are yours, till pierced be the last soldier's breastplate, spilling forth its ruby jelly treasures.
Och så knullar de. Vad är det här?
Jag tycker det är otroligt fiffigt och fantasifullt filmberättande.
Behöver man veta vad det är för Shakespeare, vad det är taget ur? Alltså, är det från ett speciellt Shakespeare-verk som det kommer ifrån?
Jag tror inte det. Jag tror att det är specialskrivet. Och då är det liksom som i impro när man får genren Shakespeare. Mm. Att man gör en Shakespeare-scen i tre genrer. Liksom.
Ja.
Och det är så himla oväntat och roligt att han bara slänger in det mitt i en film. Alltså, ja. I bara en scen. Så det tycker jag är väldigt lekfullt och roligt. Mm, och dessutom så är det ju en liksom en bra Shakespeare-dialog som låter väldigt mycket Shakespeare.
Mm, mm.
Och det sätter ju också fingret på att liksom just Shakespeare gjorde ju väldigt, väldigt många dramer som handlade just om maktspel. Alltså, det är ju liksom det mest shakespearianska dramat av allt. Mm. Liksom.
Ja, den kopplingen kan man ju haja liksom.
Mm.
Jag tänker på en sån här gammal klyscha att humor är överraskning. Det här är ju överraskning. Och det är ju en smaksak, såklart.
Ja.
Självklart. Det är ju, humor är ju subjektivt. Men det här överraskar mig och gjorde mig arg.
Åh, du sorgliga, sorgliga
människa. Jag var inte imponerad heller, kan jag säga. För det kändes bara som nu drar jag till med den här finurliga grejen. Mm. Jag tycker det var ganska enkelt gjort.
Det gav mig en ny vinkel att de hade skrivit dialogen, men tror att det räcker inte för mig.
Ja,
alltså.
Men det är klart de hade.
Nej, att det inte var hämtat från en Shakespeare-pjäs. Men jag tänkte så här, vad passande att de har hittat den här stycket som passar så bra.
Nej, det är klart de har fattat. Eller,
nej, men det visste inte jag. Jag tänkte så här, det här är säkert från King Lear eller någonting. Men ja, det är ju väldigt sällan jag drar på munnipan i den här filmen. Jag drar inte på munnipan alls faktiskt. Men jag är... Vad definierar en komedi? Jag menar, självklart kan vi inte alla skratta åt att John C. Reilly och Will Ferrell ligger och kallar varandra fula saker som 40-åringar som beter sig som 12-åringar. Det är också humor på sitt sätt. Men... och jag vet inte om du kanske riktigt har svarat på det här, men det är jag som inte riktigt förstår.
Men är det ens klassat som en komedi?
Drama... komedi.
Är det sant?
Den står skriven på IMDb som biography, drama, comedy. Så den kommer ändå i tredje hand.
Ja, ja.
Step Brothers har ingen biografi eller drama för det. Men,
eller Anchorman eller någon annan som man...
Men det rimmar ju med din bild av humor och det du skrattar åt, att det finns massa sorg i, för att det är ju en hemsk historia. Mm. Och det som jag tycker är konstigast med den här filmen, det är att jag tänker att många ser den som ett försvar av Dick Cheney, vilket Adam McKay har dementerat att det är.
Ja.
Men den är ju inte jättetydligt berättad ifall... Den dumma pöben förstår ju inte den här humorn i så fall.
Vi är den dumma pöben.
Jag menar, jag röstade ju på Trump om jag hade bott i USA. Men jag menar, de kommer ju på något sätt se det här som en... Han är bara sig själv. Det finns ingenting... Jag ser ingen syrlighet i berättarspråket på något vis.
Aha, okej. Okay. Jag tycker nog det är otroligt syrligt.
Tycker alltså, du det?
Ja, det skulle jag säga. Det är väldigt syrligt. Och det var roligt, för jag kom nog hit och var beredd på att försvara syrligheten istället för att liksom hävda att det fanns en.
Ja.
För alltså, om det är någonting som jag är lite rädd för är att jag om 20 år ska tycka att de är liksom för syrliga liksom.
Ja.
Att jag liksom tycker att men de är lite förenklade ändå och så där, för så känner jag inför Michael Moores filmer liksom. Alltså, ja. En gång i tiden när jag var ung så var jag väldigt imponerad av Michael Moore, och framförallt hans genombrottsfilm Roger and Me. Mm. Som jag nu tycker är rätt billig liksom. Mm. Alltså jag tar inte ifrån honom att han var uppfinningsrik liksom, dokumentärfilmer på många sätt, men jag tycker att den är rätt problematisk rent innehållsmässigt och dessutom så kan jag tycka att liksom sättet han har gjort den på är också lite billigt liksom. Det är klart att en stor chef för
General Motors är svår att få tag på. Och att då göra sig själv till huvudpersonen i sin egen dokumentärfilm är rätt självförhärligande. Kan jag tycka nu liksom.
Ja, men det är ju så med Michael Moore. Men ja, men okej, men vandra mig igenom syrligheten, för att jag kanske bara inte förstår definitionen av syrlighet i det här sammanhanget. För mig är det en historia berättad där Adam McKay har valt. Jag hörde en intervju när Pete Holmes intervjuade honom, att han till och med fick frågan så här, men det fanns jättemycket spekulationer kring Dick Cheneys inblandning av hela 11 september och all den här liksom konspirationsteorin, och Adam McKay var så här, ja, precis därför är det inte med i filmen, jag ville liksom I wanted to depict as accurate as possible.
Ja, just
det. Och då,
bara det är roligt måste jag säga. Alltså bara förtexterna där han säger att vi
vi gjorde vårt bästa.
Ja, we did our fucking best när det gäller att vara rättvisa. Alltså, alltså det är roligt.
Ja, och där förväntar jag mig, det kanske det satte en förväntning på mig att, men nu kommer jag nog skratta lite. Men syrligheten för mig är liksom att det finns någon slags, man hör på manuset eller på regin, se på regin att det finns någon slags kritik riktad mot personen som, för det första, det är ju typ som Wolf of Wall Street fast en gubbe för mig. Och där har jag också svårt att se kritiken till huvudkaraktären.
Okej.
Jag ser inte riktigt kritiken till DiCaprios karaktär i Wolf of Wall Street. Och jag blir också lite bekymrad över att fel personer ser filmen och får fel budskap.
Ja, okej, men där kommer vi in på något intressant. För så tror jag ofta det är. Alltså, med konst som jag tycker är bra kan faktiskt missförstås också. Alltså, som Wolf of Wall Street kan man ju tycka är häftig. Alltså, man kan ju tycka att Leonardo DiCaprio är cool i den filmen. Ja. Liksom. Och det, i mina ögon så gör den mer, så blir den till ett mer intressant komplext verk av den anledningen liksom, att den förnekar inte att det är rätt coolt att tjäna miljarder dollar och ta kokain varenda dag och liksom
knulla
ja, precis.
Med att, allt
ja, precis. Alltså, det är lite grann som alltså alltså, om man ska skildra den världen så är det lika bra att göra det på ett så ärligt sätt som möjligt. Ja. Där man inte, alltså, försöker undvika fast onödiga man kan, pekpinnar. Liksom.
Ja, fast man kan också välja att göra det med andra vinklingar. Om vi tar Wolf of Wall Street som exempel så tycker jag att det är typ den mest sexistiska film jag har sett. Och det räcker inte att försvara det med så här, ja, men man måste ju ändå skildra det som det är. För man kan också ha som skapare av en film, så kan man skriva in så här, fler starka kvinnliga karaktärer eller man behöver inte visa bara tuttar och röv i varenda knullscen. Jag tycker inte
och
det.
Och fitta. Det är, man
det
fitta
är sånt också. Ja.
Ganska mycket fitta. Men det är väl också kvaliteten på dessa kroppar som får så mycket kritik från ett visst håll. Att så här, alla, okej, de hade pengar, men ifall man beställer in prostituerade på kontoret så kommer de inte se ut som Hollywood opererade tjejer. Det finns inte riktigt ett det finns inte ett
Men oavsett om det är så behöver du inte visa allt så.
Nej,
alltså titta på The Deuce, eller vad heter den? Deuce, vad fan heter den?
The Deuce.
The Deuce.
Nej, Deuce. The Deuce, Deuce.
Saksamma. Som handlar om prostitutionen. Där är det handlar om prostitution. Och det är typ inga nakna kvinnokroppar. Och det handlar om porr. Men, och det är inte alls sexistiskt.
Nej.
För att man har lyckats göra en vinkling som är nyanserad.
Jag håller med. Men det, och det är ju Wolf of Wall Street. Men...
Ja. det var inte den jag kom hit
med. Försvara den!
Den har jag bara sett en gång.
Ja. Är det en komedi? Nej. Men apropå hur man väljer att skriva någonting och hur man skildra någonting.
Ja.
Ja. Jo, men absolut. Och, ja, jag behöver inte försvara Wolf of Wall Street.
Nej, alltså, självklart inte.
Men jag försvarar rätten att välja det perspektivet, att visa någonting kul. Ett annat, helt annat exempel är liksom en av de bästa krigsfilmer jag har sett, heter Big Red One av Samuel Fuller, som en av huvudrollerna är faktiskt Mark Hamill efter att han gjorde Star Wars, eller mitt mellan första och andra filmen Star Wars och sådär. Och det som är bra med den är att den visar att det är roligt att kriga. Det är roligt så länge man
Vad heter den, överläge.
Big Red One.
Big Red One. Så, alltså så länge man är den som inte dör, så är det roligt att springa runt och skjuta ihjäl människor. Det är en hård sanning. Vi vill inte att det ska vara så.
Nej.
Men det, jag ser lite grann Wolf of Wall Street på samma sätt. Att det är bra att skildra det här så att vi inte liksom går omkring och är helt naiva och tror att vi människor liksom, att det bara är sjuka människor som besitter den förmågan att tycka att det är roligt att döda. För tyvärr är den hårda sanningen att nästan alla människor under rätt omständigheter, alltså fel omständigheter, kan gilla det. Alltså, vi, den här civilisationen som vi bär omkring på är trots allt en ganska tunn yta, och när man kommer in i sammanhang där normerna är helt skeva eller liksom där finns råd och helt andra normer, vilket det mycket mycket snabbt eskalerar till i krig, då är vi kapabla till saker som vi inte vill tro att vi är kapabla till.
Ja, skillnaden mellan Wolf of Wall Street och det du beskriver här är ju att jag tror att de flesta tror att det är väldigt kul att ha mycket pengar, knarka och knulla. Man behöver inte ha den så här. Vi måste ju kunna skildra att vissa killar vill ha pengar. Vissa killar vill ha snygga tjejer.
Men är det... Jag kan säga, för mig var det en ögonöppnare. Jag hade ingen aning.
Fan, det ser ju kul ut. Men är det det du tänker att Vice berättar att det handlar om i rätt given situation under rätt omständigheter så skulle de flesta männen vandra den vägen som Dick Cheney gör, att han upptäcker att han är inte lyckad, han kan inte plugga, han kan ingenting. Han tar sig kragen, han letar sig in via bakvägen och växer till en av USA:s mäktigaste män. Är det det som är liksom...
Oh, det är lite svårt. Jag har inte sett den sedan den var ny på bio. Nej. Så att jag önskar att jag hade sett om den nu. Då hade jag haft lite lättare att svara på den frågan. Men jag tycker det är liksom en fascinerande skildring av en man som befinner sig liksom i en av de absolut mäktigaste positionerna i världen. Och anser sig, helt uppenbart, anser sig ha rätt att ändra världen ut efter sitt behag och har liksom ingen moralisk kompass där. Alltså vad som händer, och att det skildras så nära den karaktären. Att liksom en man utan moralisk kompass gör vad fan han vill, och han ser liksom ett tillfälle att tjäna mer pengar när andra ser en mänsklig katastrof.
Ja. Mm. Och han skapar sig, det tycker jag också är roligt. Det tyckte jag var den mest intressanta delen av. Jag kan också säga så här, jag hade nog tyckt att det varit en helt okej film om jag inte hade förväntat mig
En komedi,
för att mina förväntningar var lite skeva. Det som jag gillar med filmen, det är det ögonblicket när de diskuterar vicepresidentposten, och det är så här, nej, men alla vet att vicepresidenten är bara liksom en posterboy. Och att han är så här, ja, men jag förändrar det. Och att det har förändrats sen dess. Vicepresidentposten har blivit mycket viktigare efteråt. Det tycker jag är jävligt läskigt, alltså.
Ja, och det är ju därför jag tycker också, även alltså, att det ändå var en film som överraskade mig, för alltså, nu var jag otroligt positivt inställd efter The Big Short eftersom jag gillar den så mycket, men här berättades en historia som jag trodde att jag kunde. Men liksom, det var ändå någonting helt nytt i mina ögon när man tog den från början till slut. För det här är ändå inom vår livstid. Vi minns liksom hur de pratade om Dick Cheney och liksom George Bush och sådär.
Ja, verkligen.
Men det händer någonting när man gör själva historieskrivningen. Att man faktiskt ser det i ett sammanhang.
Vi ska börja avrunda. Vi har pratat jättelänge.
Vi vill att du postar på YouTube. Du vet när det finns sån här fan reaction på Star Wars trailers. Jag vill att du kollar på hela Vice och så filmar vi dig när du skrattar rakt igenom hela filmen.
Det hade jag gärna gjort.
Ja.
Jag vill bara tillägga att jag tycker det känns väldigt intressant med Adam McKay, att han verkar ha en fascination för män med makt. Just nu så är det ju, han är ju producent och har regisserat en del avsnitt i Succession.
Ja, precis.
Som HBO-serie som är så otroligt bra, välskriven och bra producerad. Det är Will Ferrell och Adam McKay som tillsammans ligger bakom det.
Och Will Ferrell är ju också medproducent på Vice. Ja, så men att de har ju samarbetat.
De har oerhört tajt samarbete. Mm.
Sen Funny or Die. Vi ska avsluta med ett klipp som absolut kommer från Vice.
Hey, are you awake?
Yeah.
I just want you to know I hate you. And so does my dad.
Well, that's fine. Because guess what? I hate you too. And this house sucks ass.
Well, the only reason you're living here is because me and my dad decided that your mom was really hot and maybe we should just both bang her.
Ser ni något roligt i det här?
Ja, det här är alltså Dick Cheney och George W. Bush som diskuterar Vita huset.
Ah, ja, men då är det roligt.
Ja, du minns inte. Okej. Okay.
It was me and my dad. I wanted to fuck your mom.
Ja, men det här var väldigt intressant samtal. Jag hade väldigt roligt att diskutera.
Det är roligt att du kom.
Tack för att du fick komma här hit och jag ber om ursäkt för att ni fick titta på de här tråkiga filmerna.
Åh, jag tackar dig för att jag har fått se dem.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.